När Gud hade fullbordat sin skapelse på 6 dagar och såg på den, så sa han inte bara att det var gott, utan han sa att det var mycket gott. Världen var idealisk. Allt som fanns i den, där rådde det fullkomlig frid och harmoni. Där fanns ingen smärta, inget lidande och ingen sjukdom. Adam och Eva var helt nöjda, som vi kan föreställa oss i en fullkomlig värld. Deras hem var Eden, ett hem i frid och ro, i kärlek och enhet. Och deras gemenskap med Gud var nära och innerlig. Det fanns ingenting som skilde dem ifrån Gud. Dagens text inleds: men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Beskrivningen av Guds goda verk bryts av ett men. En orm finns med. Och här kan man inte komma undan att det faktiskt handlar om en verklig orm, och att det inte bara är en symbol för Satan. För Gud säger ju längre fram: du ska vara förbannad bland alla markens djur, bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Det är alltså fråga om en verklig orm. Men det är också för lite att säga att det bara handlar om en orm. För ormar talar inte. Men det gjorde ormen i Eden. Det är alltså frågan om en personlig, verklig, ond andemakt som tar en orm i anspråk, eller som använder en orms gestalt. Precis som Gud kunde tala genom Biliams åsna, så kunde Satan tala genom ormen. Den onde väljer många olika skepnader. Han använde Goliat, Saul och Batseba för att försöka övervinna kung David. Han använde Delila för att besegra Simson. Han använde Saulus och romarna för att förstöra kyrkan. Och han använder otaliga skepnader idag för att hindra Guds barn att tro. I andra Korintherbrevet 11:14 så läser vi att Satan själv gör sig lik en ljusets ängel till och med. Ormar var inga hotfulla djur i Edens lustgård innan fallet, innan skapelsen bringats i disharmoni. Och därför lyssnade Eva. Han sa till kvinnan: har Gud verkligen sagt, ni får inte äta våra träd i lustgården? Märk här hur listigt den onde går till väga. Han börjar inte med att fresta till olydnad. Han påstår ingenting, utan ställer en fråga. Frågan låter oskyldig, men den bär inom sig fröet till misshag mot Gud. Han antyder att Gud måste vara en egendomlig Gud som planterar en vacker trädgård med sköna fruktträd, men sen förbjuder människan att njuta av frukten. Han ifrågasätter Guds ord, eller han ger kanske en ny tolkning av Guds ord som är så populärt i våra dagar. Har Gud verkligen sagt? Han förnekade inte att Gud hade talat. Han bara ifrågasätter vad Eva trodde att han sagt. Kanske har du missförstått vad Gud sagt. Och det är Satans förvillelse. Man ska inte tro som han säger, utan man ska lägga en helt ny innebörd utifrån helt andra premisser. Om Gud verkligen älskade er, då borde han ju unna er, eller hur? Och därför kan han inte mena. Och sen överdriver han vad Gud menar. Och Eva svarar genom att korrigera ormen: vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den, då kommer ni att dö. Eva förklarar för ormen att Gud inte sagt att man inte får äta av något träd i lustgården. Man får äta av alla utom ett. Men ormen har redan vunnit första ronden. För i övertalningens taktik så ingår att man först och främst får igång ett samtal. Och så tränger synden in i vårt medvetande. Gud har ju skapat allt gott. När vi märker att det är vild saker som är förbjudna i Guds ord, så resonerar vi: men Gud har ju skapat allt. Ska vi inte få nyttja allt det goda? Men Gud har ju aldrig sagt att vi inte får använda det goda. Eller hur? Han har bara sagt att det goda ska användas inom de ramar som han har gett, i enlighet med Guds vilja. Men den här tjuriga frågan poppar upp i vårt sinne mot Gud. Då är det för att vi står vid den förbjudna frukten. För ormen, han hade inte inbjudit till de tusentals andra träden som stod i lustgården. Och för all del så hade han inte inbjudit till livets träd. Så varför står Eva kvar vid kunskapens träd? Det står ju tusentals andra träd i lustgården. För att det fanns en orm där. Och för att hon hade börjat samtala med ormen. Låt oss aldrig börja förhandla med synden. Gå därifrån direkt. För i samma ögonblick som vi börjar förhandla med synden, så har vi släppt in den onde i vårt medvetande. Och sakta så vrider han om våran syn från ganska oskyldiga frågor tills vi fångats helt. Kanske kan vi spåra att Satan redan hade fått in en hulling i Evas medvetande. För hon utelämnar Guds generositet i förbudet. För vad hade han sagt, Gud? Jo, han hade sagt: du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Hon utelämnar ordet fritt äta, som är ett uttryck för Guds generositet, och säger bara: vi får äta av frukten från träden i lustgården. Och så överdriver hon Guds förbud. Hon säger: Gud har sagt, ät inte av den och rör inte vid den. Men Gud hade bara sagt att de inte skulle äta av den. Han hade inte sagt att de inte fick röra vid den. Genom att bortse från Guds generositet och genom att göra Gud strängare än den han är, så antyds att Gud är småaktig. Och somliga har menat så, att det är väl ändå småaktigt att Gud skulle döma människan på grund av någonting så obetydligt som en fruktstöld. Men det är just detta enda budet. Det fanns bara ett bud i Eden, och det är dess ringhet som gör den synden så allvarlig. Bland alla tusentals träden i Edens rustgård, och all rikedom och all glädje och överflöd på allt det goda, så kunde inte ens detta lilla upprätthållas. Han krävde så lite. Budets enkelhet gör egentligen brottet desto allvarligare, eller hur? Och när den onde fått Evas öron, så kan han fortsätta med att förneka Guds ord. Då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och här ger ormen sitt uttryck för fiendeskap mot Gud. Han förnekar vad Gud har sagt. Ni ska visst inte dö. Straffet och Guds vrede förnekas. Och så antyder han att det liksom finns ett dolt skäl till varför Gud inte lät dem äta. När ni äter därav så ska era ögon öppnas. Då blir ni som Gud med kunskap om gott och ont. Och det var ju delvis sant. Man ska inte tro att en onde aldrig talar sanning. Han använder sanningar för att få oss att lyssna. Och sen ger han sin egen tolkning, som är en lögn, som handlar om att det onda i själva verket är någonting gott. Du behöver det här. Du behöver den här erfarenheten för din personliga utveckling. Det är inte så farligt. Frestelsens psykologi är att den tilltalar vårt förnuft och våra känslor med sanningar, men bortser från budet. Om ni går över den gräns som Gud har satt, så får ni kunskap. Visst. Och blir som Gud. Visst, kunskap om gott och ont är en viss likhet med Gud. Men man bortser från obesvarade frågor. Kan människan verkligen ta detta steg? Vad händer om hon försöker? Det var just detta som ju var förbjudet. Har ni hört det förut? Men det är ju gott. Ja, men det är ju härligt. Det är ju njutbart. Alla andra gör det. Du är rikare på den här erfarenheten. Det här har du inte varit med om. Inte ett ord om vad Gud har sagt. Om saken. Det lyssnar vi inte på. Det viktiga är här och nu. Konsekvenserna skär vi bort ur medvetandet. Eller så lyssnar vi på Satan. Vi ska visst inte dö. Faran förnekas. Att detta bara kan ske i uppror mot vad Gud har sagt. Det finns inte ens med i Satans förklaring. Vad hade Gud för motiv? Finns inte heller med. Att Gud ville skydda dem. Bortom förbudet i ormens förklaring så ligger lyckan och framtiden. Bara den som bryter den kan vinna det. Och det är ormens tal. Och det är lögn. Blir man som Gud, så blir man oberoende. Har ni tänkt på att Satan talar till samma trådar i medvetandet som fick Satan själv att avfalla som Guds ängel i paradiset? Att bli som Gud, att bli lik Gud. Och den här frestelsen har ju följt mänskligheten ända sedan dess. När vi tror att vi har alla svaren, när vi slutar att lyssna på Gud, så försöker vi bli som Gud. Det är en människa som säger att han inte behöver. Jag behöver ingen bibel. Han har ju redan vunnits av ormen. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av frukten och åt. Nästa steg sker genom att kvinnans fokus förflyttas. I fyra satser beskrivs hur härligt trädet tedde sig för hennes ögon. Förbudet nämns inte. Det har trängts bort ur hennes synfält. Och med det Guds varning, den dag du äter därav ska du döden dö. Bara trädets tilldragande sidor beskrivs. Det är gott att äta av. Det är en fröjd för ögat. Det var lockande och man får förstånd av det. Hon hade säkert ofta sett på trädet förut. Det stod ju mitt i lustgården, står det. Men aldrig på samma sätt som nu. I frestelsen ser man skarpare, men synfältet blir mindre. Omdömesförmågan sviktar. Det är samtalet med ormen som får henne att se på detta sätt. Nu ser hon, men utan att Guds sanning finns med. Och när Guds bud ställs åt sidan, så blir människan självcentrerad, upplevelsecentrerad och njutningsfixerad. Alla fyra satser beskriver trädet endast i relation till kvinnan själv och de fördelar som hon vill ha av det. Satan ville och lyckades få ögonen bort ifrån Guds ord och få den fästa vid trädet och frukten. På samma sätt så försökte han med Kristus att få hans ögon att bli fixerade vid maten och makten, som vi läste i dagens evangelietext, när han frestades i öknen. Men där misslyckades ju Satan. Försöker den onde får våra ögon bort ifrån vårt dagliga liv med Guds ord. Hur många timmar ägnar vi åt TV, tidningar, telefon, dator? Hur många timmar eller minuter ägnar vi åt Guds ord? Han lyckades föra Eva från fascination till handling, kommer han att lyckas med dig och mig. Hon tog av frukten och åt. Hon gav också sin man som var med henne. Och han åt. Härefter nämns det ingenting. Har du tänkt på det? Om vad ormen hade att säga. Han ger inga råd om hur de i fortsättningen skulle agera. Vad skulle de säga till Gud? Han finns inte med för att diskutera hur det smakade. För nu har han nått sitt mål. Tror ni Satan kommer och plåstrar om oss när han sett att vi har slagit oss sönder och samman? Nej, när Satan har nått sitt mål så låter han den slagne mannen ligga där på vägen till Jeriko, eller hur? Tyst så försvinner han ur handlingen när han vet att vi har gjort det han har velat. Kanske hånskrattar han åt oss. Kanske strör han salt i såren. Innan vi går in på att tala om syndafallets konsekvenser, låt oss bara stanna vid de korta orden. Hon gav också sin man som var med henne, och han åt. Eftersom det är först nu i skildringen av syndafallet som Adam kommer in i handlingen, så föreställde jag mig alltid när jag var liten att Adam hade befunnit sig långt borta, och att Eva gick iväg och hämtade Adam och frågade honom om han ville äta lite frukt. Men det står faktiskt, har du tänkt på det, att han var med henne. Han har alltså tyst stått vid sidan av henne, i sin hustru, i hela detta skeende. Han hade dessutom varit längre i lustgården än Eva. Det var han som tog emot varningarna från Gud om kunskapens träd. Det var han som var kvinnans huvud eftersom han skapades först. Och därför är det mannen som är ansvarig för det som händer. Det var han som skulle ha tagit hand om sin hustru. Det var han som skulle ha hjälpt henne i frestelsens stund. Det var han som skulle ha klivit fram och avspisat ormens erbjudande. Och därför tilltalar Gud först inte kvinnan utan mannen efter fallet. För han hade ju ansvar för sin hustru. Och det är också mannen som i Bibeln ställs som representant för det fallna människosläktet. Och skriften säger: döden kom genom en människa. I Adam dör alla. Men givetvis är Eva också delaktig i den första synden. Hon skulle ju vara en medhjälpare, stod det. Men istället blev hon en medskälpare genom att inbjuda Adam i den första synden. Och detta är ju en förmaning till oss män att ta ansvar för våra familjer. Vi får inte tro att vi kan skylla på kvinnan. Det är vi som ska ta ansvar för familjen, som skriften säger. Och det är också en maning till kvinnorna att vara en medhjälpare, att stödja sin man som Gud hade tänkt. Låt oss nu se hur den onde infriar sina löften till människorna efter fallet. Han hade lovat dem ett bättre liv, eller hur? Vad får de? Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vid kvällsbrisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården, och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom: var är du? Han svarade: jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han: vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?
Mannen svarade: kvinnan som du satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan: vad är det du har gjort? Kvinnan svarade: ormen förledde mig och jag åt. De skulle ta det avgörande steget till upp till Guds plats och bli hans jämlike i makt och kunskap. Och så upptäcker de att de är nakna. I hela Bibeln så är nakenhet liktydigt med skam och skuldkänslor. Vilken ironi. När Satan lockar med att det blir så mycket bättre och han bryter mot Guds bud, glöm inte att han är en mördare, som skriften säger, Johannes 8:44, från början, och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. I nakenheten så beskrivs människans nya position inför Gud. De hade varit fullkomligt oskuldsfulla i begynnelsen. De tänkte inte ens på det som man kunde skämmas för. Och nu måste de skyla sig på olika sätt. Och så är det också idag. Skammen inför Gud gör att människan klär sig i ständigt nya masker och förklädnader. Nu talar jag inte bara om kläder. Förklädnader inför varandra och inför Gud. För att man är rädd. Den nya kunskapen gjorde dem inte glada och frimodiga, utan rädda, förvirrade och vilsna. De flyr från Gud. Synden har förvandlat det totalt i Eden. Att Gud, och det kanske ni reagerade på, att Gud vandrade i lustgården vid kvällsbrisen. Efter en underbar beskrivning av det förhållande som rådde mellan människa och Gud i Eden innan de drivs ut därifrån. Och nu, men nu känner man ingen närhet till honom, utan rädsla. Jag var rädd. En spricka har uppstått också mellan människorna. Adam tar inte ansvar för sina handlingar, utan skyller ifrån sig på Eva. Ja, han skyller till och med ifrån sig på Gud. Kvinnan som du gav mig, hon. Relationerna är söndertrasade på alla plan. Ormens löften håller inte. De ser visserligen saker och ting på ett annorlunda sätt nu. Men vad är den kunskapen värd? När den harmoni som det handlade om att leva i Eden, i paradiset, i samliv med Guds vilja, Guds gemenskap, när den bryts mot fruktan, rädsla och skam. Adam, han hade varit en förvaltare åt Gud i Edens lustgård, och nu blir han plötsligt Guds motpart i en rättssak. Nu står han till svars. Var det här de hade velat? Knappast. Men domen är just detta, död. Och död betyder ingenting annat än skilsmässa. Nu var människan skild ifrån Gud. Men Gud lovar att reparera det som Adam hade förstört. Till ormen säger Gud: jag ska sätta fiendeskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Kampen mellan kvinnans avkomma och ormens eller satans avkomma skulle fortgå. Men när slutstriden omtalas, så talas om ormen igen. Kvinnans avkomma, han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det här stället vittnar ju om att ormen inte är vilken orm som helst, utan satan själv. För i striden är det en kamp mellan kvinnans avkomma och ormen, inte ormens avkomma. Så ormen kommer tillbaks i slutstriden, den onde. Han ska krossa ditt huvud
Det står inte att han ska krossa din avkomma. Och det skedde på korset. En man föddes av en kvinna, av en jungfru, utan mans hjälp. Skriften säger: när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det står: han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet, och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Jesus Kristus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Det är ju ett ljuvligt evangelium som Gud ger de första människorna. De hade visserligen fallit, och de fick i den första tiden skörda konsekvenserna i vedermöda och lidande, men en segrare över den onde och synden var utlovad. Honom fick de förtrösta på, honom fick de sätta sitt hopp till. De fick rikta blickarna fram till den dag då han skulle komma. De fick tro på att allt det som den första människan hade förstört genom brottet i Eden skulle repareras. Och det får också vi tro. Vi lider ännu av den ondska som präglat vår värld och våra själar allt sedan Eden. Men Kristus har kommit. Kristus har på korset betalat för Adams och din och min skuld. Genom tron så får vi lita på att våra synder är förlåtna. Att ingenting längre skiljer oss ifrån Gud. Våra synder är förlåtna.